Hela den här berättelsen är liksom tvinnad av massor av ruttna snören som var för sig inte håller för någonting alls.
Det är inte min sak att sätta dit min bror. Jag vet att allt annat är fruktansvärt, men det gick bara inte.
I första avsnittet av Spår hörde ni hur bråk mellan den yngsta utav tre dömda bröder Orhan och offret Rado eskalerade till en avrättning i Rinkeby tunnelbanestation i februari 2002.
Och då hörde jag pangandet.
Offret sköts 11 gånger. De sista 4 skotten var riktade mot huvudet.
Skotten avlossades av en jämnårig man på nära håll och 19-åringen avled omedelbart av skadorna.
En person sköt, men 4 personer döms för mordet. Det är 3 bröder och deras kusin. Den äldsta utav bröderna döms till livstid. Och det är en dom som kommit att bli starkt ifrågasatt.
Den de väljer att tro på är ju en som själv är misstänkt för det här, som mördaren.
Nu börjar en polisutredning där en hypotes läggs fram. En hypotes som inte är helt lätt för polis och åklagare att ro i hamn.
Jag menar att när man lägger ihop de uppgifter som fanns så är alla misstänkta placerade på platsen.
Säger de att vi har slagit mot andra adressen, storebrodern i Gripen. Så att jag tänkte på mig själv, jag bara, fan storebror i Gripen, fan storebror, ingenting där att göra.
Det här är Spår, Rinkeby-mordet, avsnitt 2. Du lyssnar på Spår om Rinkeby-mordet, del 2, hypotesen. Jag heter Martin Jonsson.
Den 19-åring som i natt sköts ihjäl med flera skott i tunnelbanan i Stockholmsförorten Rinkeby är identifierad.
Ett mord har precis skett i Rinkeby tunnelbanestation i Stockholm. Året är 2002. Och offret, Rado, har blivit skjuten 11 gånger. 4 gånger i huvudet. Ännu inga gripna. Men polisen letar för fullt efter spår och vittnen som ska leda dem rätt.
Polisen har ännu inte hittat någon förklaring till mordet och förövarna är fortfarande på fri fot.
Åklagaren i fallet är Henrik Söderman. Han ledde förundersökningen.
Henrik Söderman?
Ja, hejsan Henrik. Jag heter Martin Jonsson och är radiojournalist. Ringer olämpligt.
Kan du vänta en halv sekund? Jag ska bara sätta på en sån pratmoj. Vänta lite.
Yes.
Det var strax före midnatt som en 19-årig man blev skjuten till döds av flera skott i tunnelbanan i Rinkeby.
Just det, det var det. Det kommer jag ihåg.
Gärningsmannen slöt upp med 3 andra personer och sprang iväg från platsen.
Därför att jag var nämligen och åkte skidor i Åre samtidigt som de frihetsberövades. Så att jag satt på Åreskultons topp och anhöll.
Polisen sätter omedelbart igång med en omfattande undersökning. De mottar 24 tips om vem som skulle kunna begått mordet. Och under det första dygnet intervjuar man 38 personer som antingen var vittnen eller som kan berätta bakgrunden till mordet.
Man upptäckte ju då den här ynglingen som verkade springa ifrån någonting in i biljetthallen.
2 dagar efter mordet beskriver den ansvariga polisutredaren händelseförloppet så här.
Han hinner bara några få meter in i biljetthallen när det här mindre gänget med ungdomar kommer då, där någon då avlossar skott emot dem. Man står alltså bara några meter ifrån när de här skotten avlossas.
Den här förundersökningen lägger grunden för åtalet mot de 3 bröderna och deras kusin. Det som leder till att den äldsta utav bröderna, Özkan Yildiz, blir dömd till livstid fängelse. Det här är en dom som senare kommer att bli kraftigt ifrågasatt. Inte bara av försvarsadvokater och journalister som granskat fallet, utan även av andra som kommit att engagera sig. Jag är på väg till en sån person. En som har lagt år av sitt liv för att försöka reda ut det här fallet. Han har sitt kontor i centrala Stockholm.
Olle Schobert heter jag. Jag är vd på ett konsultföretag som heter New Republic. Som har huvudkontor här i Stockholm. Mm. Där vi sitter just nu.
För över 10 år sedan satte Aftonbladet Olle Schubert i kontakt med den yngsta av de nu dömda bröderna, Orhan Yildiz. Det är ett möte som kommer resultera i att opinionsbildaren Olle Schubert startar en kommitté, den så kallade Rinkeby-kommittén, som består av en grupp journalister, advokater och jurister som granskat fallet.
Han ville få fram berättelsen om sina bröder som han då menade satt oskyldigt dömda. Mm. Och på det sättet så började jag engagera mig i det här och läste på mer och mer. Och ju mer jag läste, desto mer framstod det här som allt mer obegripligt.
Vad tänkte du när han sa då första gången att mina bröder sitter oskyldigt dömda?
Ja, jag tog inte så stor notis vid det. Jag tror att det är många som säger att ens nära och kära som sitter i fängelse är oskyldiga. Så jag la inget särskilt i det den gången. Jag tror faktiskt att det som fick mig att riktigt gå igång från början, det var ett språkbruk i tingsrättens dom som kändes fördomsfullt.
Jag menar,
det här skulle inte ha hänt mig, det skulle inte ha hänt dig. Vi skulle inte bli hanterade på det här sättet. Det är helt otänkbart.
Jag är inte så beredd att, vad är det nu, 13 år efter det här, ge mig in i en debatt om rätt och fel.
Just det.
Så att, ja, men du är välkommen och du får ställa vilka frågor du vill, så får vi se vad jag svarar, Henning.
Den 13 mars 2002 så bestämmer sig Orhan Yildiz, drygt en vecka efter avrättningen i tunnelbanan, den avrättningen som han senare kommer att dömas för att åka hem och hälsa på sin familj.
Kommer du ihåg, jag var inte hemma på en vecka. Jag höll mig lite borta och sånt. Så en kväll så bestämde jag mig, jag åker hem. Så ser jag en kompis komma i bil. Tittar han på mig, tjena, är det bra? Det är bra. Kan du skjutsa mig till Rinkeby? Han bara, absolut. Så körde han mig. Då ser jag mig bak. Då ser jag, alltså jag lovar dig, det är 13 polisbilar. Det är som om presidenten kommer. Eller lampor och sådär. Åker på varandra. Så jag gasar, så jag gasar. Han bara, jag gasar, så jag. Så han åker. Släppte av mig och åkte han därifrån. Pappa kommer ut. Möter pappa. Kramar och pussar. Helt iskallt. Går in i huset. Jag har rökt hasch och depåten och sådär. Pratar i telefon och så somnar jag liksom. Så hör jag 5:30 på morgonen. Knackande på dörren. Bom, 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 bom. Då går pappa upp. Pappa säger, du flyttar på ena finger. Nej, det är polisen, öppnar dörren. Jag öppnar inte dörren. Bam, 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 bankar. Så pappa går ut till fönsterrutan. När pappa går ut till fönsterrutan, då står insatsstyrkan där med laser maskerade ute. Jag ligger fortfarande i sängen. Så blir paralyserad av situationen. Så pappa öppnar dörren. Så då kommer de in. De säger, vart är han? Då säger pappa, här. Då vaknar jag till. Två poliser går höger av dörrens sidan och två på vänster sidan. Alltså alla fyra huvuden tittar in på mig med dragna vapen. Mot mig. Då säger de Yildiz. Då säger han, lugnt och fint, dra av dig täcken. Ja, visa händerna synligt, dra av täcket, gå försiktigt upp. Och sen tar de mig, bojar mig. Så hör jag liksom, jag har någonting på dig. Ser ut som att jag har någonting på mig. Sen tar de mig, bojar mig. Tog de in mig i bilen. Sen får jag höra i bilen. Då säger de att vi har slagit mot andra adressen. Storebrodern i Gripen.
Ja, jag låg och sov när de kom upp där med. Jag har svag minne av att det var väldigt rökigt hemma. Och så hörde jag massa smällar. Och det, så här, det small ordentligt.
Då jag var så här, jag bara... Okej. Okay. Så att jag tänkte för mig själv. Jag bara, fan storebror griper. Vad fan storebror? Ingenting med det här att göra.
Den äldsta utav de dömda bröderna, Özkan Yildiz, han är den natten hemma hos sin dåvarande flickvän.
Jag har en svag minne av att jag såg 3 maskerade män rikta vapen mot mig.
Vad sa de?
De skrek, kryp skrek de till mig, så var det. Jag fattar fortfarande ingenting. Sen när Therese kramade om mig, då, min ex då. Ja, då såg jag, alltså, då kände jag, tittade jag på henne, jag bara, fan det här är på riktigt där. Jag minns att vi skulle åka på så här ultraljud den dagen, när de grep mig. Det kommer jag aldrig glömma. Så satte de på mig mina bara gympabyxor, ingenting annat. Och böjade mig. Och ja, så ställde de mig mot en vägg och så filmade de mig. Det kommer jag ihåg. Sen ja, körde de mig raka vägen, ingenting annat på. Fall jag körde mig till arresten i Solna. Då såg jag min farbror, då såg jag honom där. Då stod han där utanför och rökte, tänkte. Ja.
Tänkte du då?
Jag vet inte, alltså, jag tänkte vad fan. Då visste jag vad det var, vad det gällde.
Özkans farbror, han som står där utanför på parkeringen och röker när Özkan frihetsberövas. Han gör sin entré i polisens utredning genom 2 anonyma telefonsamtal.
Det var ju vid 10-tiden som det ringde en man som ville vara anonym. Och han ville då hade information att lämna som hade att göra med skjutningen.
Här förhörs polisen som tog emot samtalet under tingsrättsförhandlingarna.
Han var, verkade väl insatt i vad som hade inträffat. Han började med att berätta då att vem det var som hade skjutit.
Den anonyma personen pekar inte ut den yngsta av de dömda bröderna Orhan, utan förvånande nog någon helt annan. Den anonyma personen pekar ut farbrodern. Alltså han som står ute och röker, som den som sköt.
Och han namngav då en person som den person som skulle ha skjutit. Och känner jag naturligtvis sen tidigare genom mitt arbete. För han är ju kriminellt belastad sedan lång tid tillbaka. Och han berättade även att det här var planerat. Att de från början hade tänkt att kidnappa offret och föra ut honom till Järvafältet och där döda honom och sedan gömma undan honom där.
Farbrodern är heroinist och enligt utlåtande från Rättsmedicinalverket har han blivit diagnostiserad som narcissist med borderline-störningar med antisociala drag. Han kommer senare under polisförhör få en avgörande roll i den kommande domen mot de 3 bröderna och deras kusin.
Jag vet att mina brorsor, jag vet precis vad de tänker. Jag vet, de har säkert sagt till er eller till advokater, han har drogproblem. Han vet inte vad han säger, men jag vet precis vad det är.
Det har gått 13 år nu och Henrik Söderman som då var åklagare arbetar numera som kammaråklagare vid internationella åklagarkammaren i centrala Stockholm.
Tjena. Hej, trevligt.
Jag träffar honom på hans kontor.
Strax efter halva.
Ja, hon är alltså 34. Vi har 35 minuter på oss.
Ja.
Fortsätt.
Vad tänkte du när du liksom fick höra det som hade hänt liksom?
Själva händelsen var ju ganska... Den inträffade ju inför ett antal personer, i synnerhet en person som iakttog själva brottets begående. Och den skedde ju på en offentlig plats.
Någon gång vid tiden var det helt...
Spärrvakten som såg allt.
Tomt framför mig.
Så att det var ju en relativt fattbar händelse som sådan.
Det var sådär lite edelslung.
Så här säger spärrvakten under tingsrättsförhandlingarna.
En manlig person mellan 16 och 18, 19 rusar in i biljetthallen. Dörren öppnas.
Vad händer då?
Och då hörde jag pangandet. Tuff, 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 tuff. Och så går han framåt. Då hördes ett skott. Där Radu var redan liggande. Då kom två skott till. Det var i stort sett, som jag uppfattade, riktade mot huvudet. Och det var slut alltså. Så det hela som hände i hallen gick på 4 sekunder.
Okay.
Det hela var över på 4 sekunder, menar vittnet.
Finns det någon annan person än de här två som du berättade om nu, som du kan se?
Ja, bakom det här rutan står 3 silhuetter. Som smile-gubbar. Om man skulle rita smile-gubbar.
Spärrvakten säger sig observera från sitt spärrbås 3 stycken silhuetter. De är över 20 meter bort, utanför tunnelbanestationens stängda dörrar. Han säger att de står och ler som smile-gubbar.
Det som jag ser utav dem, det är som är vaga konturer.
Han säger att han inte ser dem tydligt, utan det är de här vaga konturerna som ler.
Och i alla fall, det är som, de står så här och smile.
Polisen, de utvecklar en hypotes. Bröderna och deras kusin har planerat och utfört mordet tillsammans. Och konflikten som från början bara var den yngsta av de nu dömda bröderna, Oran Yildiz, är numera allas. Det verkar vara ett självklart fall.
Alltså i det här fallet så är det så att jag ska ju bevisa att de personerna som jag har åtalat för ett visst brott befinner sig, i det här fallet i vart fall, befinner sig på den platsen som där mordet inträffade. Och jag menar att när man lägger ihop de uppgifter som fanns så är alla 4 misstänkta placerade på platsen. Och de 2 äldre bröderna, de är framförallt placerade på platsen med telefontrafiken på deras telefoner. För deras telefoner befann sig i Rinkeby båda 2 i samband med att det här brottet inträffar.
Vi kommer att återkomma till just telefonerna i ett senare avsnitt. Men jag kan konstatera redan nu att det som på ett sätt var självklart då är mer nyanserat än så. Men det som hände sen, efter att polisen gripit dem, kommer inte underlätta för någon av bröderna och deras kusin.
Alltså vi hade ju, man kan säga så här, att det som hände i förundersökningen, det var att alla inblandade i det här målet ljög friskt under i stort sett hela förundersökningen fram till åtalsväckande, vad de gjorde, vilka de hade kontakt med och sådana saker.
Varför tror du att de ljög så mycket?
Jag tror att de ljög så mycket därför att de ville dölja vad de egentligen hade varit och vad de hade gjort.
I förra avsnittet kunde ni höra hur den äldsta av de nu dömda bröderna, Özkan Yildiz, sa sig ha lånat ut sin telefon till den yngsta av de dömda bröderna, Oran, medan Özkan säger sig ha befunnit sig i Gävle.
För att han skulle ha någon sosmöte, tror jag det var, dagen efter, och bara för att kunna få tag på honom, för vi vet ju hur han är. Och det är inte första gången jag lämnat över telefonen. Vet, ibland kunde jag, när jag sov hemma hos mamma, kunde jag vakna, du vet, då hade han tagit på sig mina skor och gått ut.
Men det här berättar inte Özkan för polisen, som vet om att hans telefon är i Rinkeby under natten då mordet skedde.
Varför jag kanske inte berättar också för dem vem det var som hade min telefon. För jag ville inte, alltså, hade det varit, idag hade jag ju självklart gjort det. Det hade jag gjort från dag 1. Men det är inte min sak att sätta dit min bror. Jag vet att allt han har gjort är fruktansvärt, men det gick bara inte. Jag kunde inte det. Han var tvungen att kliva fram själv. För jag var ju, alltså, jag tänkte att nästa äktningsförhandling så släpper de mig. Så tänkte jag så hela tiden. Jag tänkte att de kommer ju släppa mig förr eller senare. Men,
Många stenar i den här historien har redan blivit vända på förut. Av människor som opinionsbildaren Olle Schubert som leder Rinkeby-kommittén. Och andra journalister som också granskat fallet. Men spår avslöjar nu något som aldrig tidigare kommit fram. Det handlar om ett erkännande. Ett erkännande som kan förklara varför bröderna ytterligare valde att försvåra situationen de befann sig i genom att ljuga.
Men det är lite mitt fel också, jag kan säga det också.
Hur då menar du?
Ja, bara säga så, det var lite mitt fel också det.
Att deras pappa sa till dem att inte säga sanningen.
Vi har sagt till Luskan att du ska inte säga att du har lånat till vilken kille. Och därför jag sa det var mitt fel det också. Det var så.
För han vet allt. I förra avsnittet kunde ni höra hur brödernas pappa redan under samma natt fått reda på att den yngsta av de nu dömda bröderna, Oran, skjutit en person i tunnelbanan.
Jag fick klockan, jag vet inte, det är någon som har ringt till mig, en kompis som jag känner, det var din son har skjutit.
Så här berättade deras mamma idag om hur den yngsta av de dömda bröderna, Oran, erkände mordet precis innan han greps. Något som hon inte berättade för polisen.
Och han gjorde panik. Då när kommer polisen, jag vet, han säger mamma, det jag har skjutit. Han säger mamma, det jag gjort.
Inte heller pappan berättade något.
Jag ska bara säga precis säga sanningen, det var Orhan som har gjort det. Men det är klart jag inte pratade. Och jag var tyst hela tiden också. Jag var tyst hela tiden.
Men pappan har ett annat skäl att inte vilja samarbeta med polisen. Det är ett skäl som ligger långt bak i hans förflutna.
Det är inte bara mellan mig och det är inte just nu. För att det här är 79-talet kan jag säga. 79 eller 80-talet. Jag har problem med polisen. Jag har stort problem med dem.
Berätta.
Det är 80-talet mellan mig och Säpo. Det är en annan sak. Om Säpo har det med att göra med mig, de kan komma att göra med mig. Men inte mina soner. På den tiden, de kunde inte göra någonting. Men nu, just nu, vi ska ta hans son. Och därför de har gjort det här.
För över 30 år sedan hade polisen span på brödernas pappa.
Man börjar med att titta på de här som är utpekade. Man bodde i Sollentuna och vad gör de om dagarna? Vi kunde konstatera tidigt att de åkte omkring i väldigt då fina bilar och att de inte jobbade.
En dag i oktober i slutet av 70-talet får polisen i Huddinge ett anonymt telefonsamtal. Rösten säger, turkarna i Sollentuna säljer heroin. Och så här låter det när Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson intervjuar en av spaningsledarna i P3-dokumentären Skomakarligan.
Det jag kommer ihåg den sysselsättning man hade, det var att åtminstone några av dem städade. Städjobbet var väl den fasad som man visade upp. Men man hade så fina bilar och hade så mycket pengar så det var helt orealistiskt att det skulle kunna komma ifrån sån verksamhet.
Pappan var en del av det som kom att kallas Turkligan och Skomakarligan som smugglade heroin in i Sverige. Heroin från östra Turkiet som i sin tur smugglats in från Iran, Irak och Afghanistan.
Jag tror att man alltid sett Gildes familjen som en maffiafamilj.
Så här berättar den yngsta av de nu dömda bröderna, Oran Yildiz, om hans pappas förflutna.
Polisen gjorde jättestort jobb. Det var mycket droger. Det var utländska människor som kom till Sverige som styrde och ställde handeln. Det var det känns som skomakarligan, turkligan. De pappa och de var en av de största i Stockholm för många, många år sedan.
Men det är alltså detta, över 30 år tillbaka i tiden, som gör att brödernas pappa dels inte vill samarbeta med polisen. Men också det som gör att han tror att polisen vill sätta dit hela familjen Yildiz genom att gripa bröderna.
Men de vill ta fyra friska killarna, att de ska knäppa Yildiz familj, polisen. Och därför de gjort det här.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
För er som aldrig har läst en förundersökning kan spår berätta att de kan vara massiva. Det är flera hundra sidor av anteckningar, förhör och telefonlistor.
Slut på papper.
Det är som en labyrint att försvinna in i.
Fan.
Själv har jag i det närmaste sovit med förundersökningen i sängen för att kunna lägga det pussel som är den här historien.
Det gäller alltså ett telefonsamtal som du ska ha fått. Vet du vilket telefonsamtal jag refererar till?
Det vet jag.
En sak som sticker ut, det är de där två anonyma telefonsamtalen där deras farbror, den psykiskt sjuke heroinisten, pekas ut.
Berätta vad den här personen sa mer ingående om vad som skulle ha hänt.
Det är något som inte stämmer. Så här låter det under tingsrätten när åklagare Henrik Söderman förhör polisen som tagit emot samtalet.
Ja, då när jag frågar närmare här om vem man med det menar att det var den personen som hade hållit vapnet i handen, så bekräftar han det.
I förundersökningen noterar jag den något förvånande informationen att telefonsamtalen, de kommer från farbroderns egna hem. Från hans hemtelefon. Det är alltså farbrorn som ringt och angett sig själv. Jag frågar åklagaren Henrik Söderman om varför farbrodern skulle göra på det sättet.
Ja, just det. Det gjorde han, ja. Det kom ju anonyma vittnen till någon Sollentuna polis. Eller anonymt samtal till någon Sollentuna polis som pekade ut honom. Jag har ingen förklaring till varför han gör så. Jag vet inte.
I polisens anteckningar kan man läsa att polisen anser att farbrodern, som dessutom är känd sedan tidigare på grund av sina missbruksproblem och brottsliga förflutna, skulle kunna vara fullt kapabel till att begå ett sådant brott. Att farbrodern anger sig själv går alltså tvärt emot polisens utarbetade hypotes om att det är de tre bröderna och deras kusin som ska ha begått mordet.
Hela den här berättelsen är liksom tvinnad av ett antal. Hela repet är tvinnat av massor av ruttna snören som var för sig inte håller för någonting alls.
Opinionsbildaren och en av grundarna till Rinkeby-kommittén, Olle Schubert, igen.
Men för att se det så behöver man nysta i det och se att varje del är för svag. Och det är det som blir problemet här. Det är många, många delar.
Polisens hypotes om att det är de tre bröderna och deras kusin som planerat och genomfört mordet tillsammans mår inte heller bra av det som sen sker den 20 mars 2002, några veckor efter mordet. Då sker en videokonfrontation med spärrvakten som bevittnat själva mordet.
Och han sitter då med i konfrontationstillfällen där han ska peka ut människor som han menar befann sig där. Det han såg var ju då utanför dörrarna så skulle det då ha stått andra personer. Där såg han tre personer bevittna mordet, säger han. Och då har han alltså dubbla plexiglas emellan sig och de som han ser här borta. Så att det är klart att man förstår att det är svårt för honom att peka ut någon. Men det han ändå gör, av 25 personer som han tittar på, så tycker han att 9 personer liknar de som stod utanför. Det skulle kunna vara någon av de här 9. 6 sorterade han bort som inte aktuella, och Öskan var en av dem som han sorterade bort.
Så den äldsta av de nu dömda bröderna, Öskan, sorteras bort av den personen som var på plats när mordet skedde. Han var enligt spärrvakten alltså inte där. Men spärrvakten gör någonting annat. Han pekar ut en person under videokonfrontationen som kan ha varit gärningsmannen. Och det är en person som inte är den yngsta av de dömda bröderna, Oran.
Så en av dem, av de här personerna som han pekade ut som mest, ja, han uttryckte det så att det var den här farbrorn som mest liknade mördaren.
Utan farbrodern.
Polisen antecknade att profilen, håret och magerheten överensstämmer med gärningsmannen. Och Öskan är inte med när han pekas ut.
Jag och min kollega Anton Berg, den andra halvan av spår, åkte ut till Rinkeby på årsdagen för mordet. 13 år efter att avrättningen skett.
I spärren kan man välja att gå höger mot Rinkeby torg, eller så går man upp för en trappa rakt fram och kommer till Rinkebygången bland annat. Oj.
Vi följer offret Rados sista tid i livet.
Spärrisen som sitter där borta, han har ju sett allting.
Mm. Kan inte tänka mig bättre plats egentligen för att se det här mordet.
Ja. Här då så säger han att det är 3 personer som står där framme vid dörrarna.
Men det är de som har refererat till som smiley faces. De står alltså på utsidan här, 6 meter utanför kanske. Tittar in genom och ser hela avrättningen. Ja. Och gör det med smiley faces.
Och jag tänkte så här, att om jag går bort nu och sen så ställer jag mig, så har jag upp min huva.
Och vi försöker förstå hur lätt eller svårt det är för spärrvakten att se någonting genom en spärrkur.
Mm. Så jag tänkte att du ska liksom se om du kan liksom identifiera mig i mitt ansikte.
Inte bara mordet, utan även de 3 personer som spärrvakten säger sig ha sett utanför dörrarna. Ute på torget.
Jag står kvar.
Jag kliver ut, ställer mig och drar upp huvan. Anton är kvar där inne vid spärrkuren och försvinner bakom dörrarna.
Jag kunde ju inte se ditt ansikte.
Det är jättesvårt.
Att identifiera den som sköt på det här avståndet, det tror Anton att han skulle kunna göra. Men han har mycket svårare att identifiera någon som står bakom stängda dörrar.
Alltså de extra, vad kan det handla om, 6-8 meter? De gör det ju jättesvårt att identifiera helt plötsligt. Så att han identifierar Orran, det tror jag på vilken dag som helst. Men att han identifierar någon utanför, det måste vara mycket svårare. Det är ju naturligt att tänka att man tänker offer och förövare väldigt tydligt. Vem skjuter vem här liksom? Det tror jag att man kommer att titta på. Eller sådär. Men sen de andra då, vilka, var de 2, var de 3, var de 5? Liksom. Jag tror att redan där är man ute och cyklar väldigt lätt.
Mm. Alltså det är så här, hur ska man kunna veta i det panikögonblicket vilka som varit inkopplade till ett mord? Hur ska man kunna veta vem som är inblandad eller inte?
Nej, jag har smiley faces. Jag vet inte. Ja, det finns mycket oklarheter där liksom. För jag kan tänka mig att folk flinar om de ser att folk har haft ett slagsmål och den ena killen slår ner någon annan. Men det blir ju jävligt otäckt om folk verkligen förstår att det är en avrättning man ser och ändå ler.
För att sammanfatta lite så att ni hänger med. Farbrodern som är psykiskt sjuk och som är beroende av heroin har alltså ringt in och angett sig själv vid 2 tillfällen. Han har blivit utpekad av spärrvakten som mördaren vid en videokonfrontation. Och dessutom så kan man se i förundersökningsprotokoll att han bekänt för sin kontaktperson på ett behandlingshem att han vet vem som sköt. Farbrodern grips. Han förnekar allt han har sagt till sin kontaktperson. Han förnekar att han har angivit sig själv. Men den 22 mars delges han misstanke för inblandning i mordet och han får veta att spärrvakten pekat ut honom som mördaren. Farbrodern tar inte lätt på informationen. 2 dagar senare på kvällen, under svår heroinabstinens, så skadar han sig själv allvarligt.
Är det riktigt att du gick ett självmordsförsök på häktet?
Ja.
Så här låter när advokat Thomas Olsson förhör farbrodern i hovrätten.
Och hur djupt skar du i armen, sa du?
Var riktigt senare av det jag hade gått av.
Många stygn fick du syna?
Ja, mellan 27 eller...
Han skär sig djupt i armen och flera senor går av och han sys ihop med 27 stygn.
Ja,
här ser det ut. Här är från en bit.
Så man kan säga att du befann dig i en ganska desperat situation.
Ja, jag fick ett livsanfall också.
Men redan nästa dag så ska han höras av polis.
Det kommer jag ihåg ganska kristallklart. Just det förhöret. Bakgrunden var att jag var förordnad för den här personen som offentlig försvarare på hans begäran.
Och så här minns hans advokat, Peter Lindqvist, just den dagen.
Och den personen hade jag haft flera ärenden för under många år. Så det var en för mig känd person. Och han var häktad och placerad på Kronobergshäktet.
Peter Lindqvist befann sig på Kronobergshäktet i ett helt annat ärende. Nu för tiden får man inte ha mobiltelefonen med sig in. Men då var det annorlunda och telefonen ringer.
Och blev uppringd av en polis som helt enkelt upplyste mig om att nu skulle man hålla förhör med min klient. Och då föreslog jag att jag skulle förflytta mig från den avdelning på häktet som jag var på när jag var klar. Till den avdelning där förhöret skulle hållas. Och innan förhöret skulle starta så bad jag att få tala med min klient i en rum. Eftersom jag då fick reda på 2 saker. Det ena var att polisen hävdade att förhöret var begärt av min klient. Vilket förvånade mig. Det andra var att min klient hade tillbringat natten på sjukhus. För att han hade skurit sig i handleden. Jag bedömde i alla fall som ett tecken på att han inte mådde psykiskt bra. Att han inte var i balans. Så vid det enskilda samtalet så gick jag igenom med honom varför han hade påkallat förhör. Och vad det var han tänkte säga. Och försökte göra en bedömning av hur pass orienterad han var. När jag hade haft det enskilda samtalet så sa jag till polismännen. Och då var det i överenskommelse med min klient att det blir ingen förhör. Jo, det blir det visst, det sa de. Och jag sa då att jag tänker inte delta i det förhöret. Jag anser inte att han är i skick att förhöras. Och min närvaro skulle kunna tolkas som någon slags alibi för att förhöret är korrekt och fullvärdigt, vilket jag inte anser att det kan bli. Därför gick jag.
Så här minns åklagaren Henrik Söderman det tillfället.
Nej, det var ett val som han gjorde.
För trots att hans advokat Peter Lindqvist bedömt farbrodern som att han inte kan förhöras, så finns det noterat i polisprotokollen att farbrodern, efter det att Peter Lindqvist gått, ändå ville bli förhörd. Vilket polisen gör.
Och sen hörde av sig igen, om jag minns rätt, och ville bli förhörd. Och då var advokaten medveten om att försändelsen ville bli förhörd.
Man kan säga att polissida och åklagarsida var ju starkt emot mitt agerande, medan advokatkollegor stöttade agerandet och tyckte att det var rakryggat. Så det var väldigt mycket olika uppfattningar.
Hur tänker du på ditt agerande nu, så här många år sedan?
Ja, jag tycker det är självklart. Det skulle aldrig vara annorlunda. Det skulle jag ställas inför samma situation nu idag, skulle jag göra precis likadant. Det är möjligt att jag hade varit lite bryskare mot poliserna idag än vad jag var då. Utan då valde jag att helt enkelt avlägsna mig.
Frågan är ju då vad farbrodern säger till sin advokat Peter Lindqvist vid detta nyckeltillfälle. Det är ett tillfälle som skulle kunna kasta ett förklarande ljus på allt det som skett och hände sen i kommande förhör. Men advokat Peter Lindqvist, han kan inte berätta.
Jag kan inte se att min tystnadsplikt har upphört. Det han har anförtrott mig i förtroende kan jag naturligtvis inte någonsin yppa.
Men det är under det här förhöret, det som Peter Lindqvist inte är med på, som farbrodern presenterar en helt ny version av det som hände under mordnatten. Farbrodern menar att det inte är han som har skjutit, utan det är de tre bröderna och deras kusin som planerat och utfört mordet. Polisen får alltså till slut ett vittnesmål som bekräftar deras hypotes.
Man kan faktiskt tala sanning även om man är missbrukare av narkotika.
Åklagaren Henrik Söderman igen.
Men hur tänker du liksom kring sättet det här kom fram på?
Första veckan, om jag nu kommer ihåg rätt återigen, så var det väl så att kategoriskt förnekade inblandning i det här överhuvudtaget. Och sen när han har varit häktad ungefär en vecka, så var det han som tog kontakt med polismän och ville lämna en berättelse. Och det är ju den berättelsen sen som i allt väsentligt ligger till grund för de åtgärder vi sen vidtar.
Men det är just de åtgärderna som opinionsbildaren och en av grundarna till Rinkebykommittén, Olle Schubert, tycker är problematiska.
Lite senare så ordnades ytterligare en videokonfrontation där spärrvakten var med. Och den gången var då Öskan Önder, Orran och kusinen Ayan med bland de här personerna. Det var totalt 17 personer som förekom. Det var en video som han fick titta på.
En avgörande skillnad på den här videokonfrontationen och den föregående, det är att den här gången är farbrodern inte med. Han har gått från att vara en av de huvudmisstänkta till att bli ett vittne.
Vid det laget så är det ju farbrorn som är vittne. Som är den som har pekat ut sina brorsöner. Och när då spärrvakten tittar på det här så pekar han ut Orran. Och säger att det kan vara gärningsmannen. Det är ju samma person som jag pekade på förra gången, sa han. Och förra gången var det då farbrorn som han pekade ut. Men det viktiga i det här är ju att han väljer bort sex personer som inte kunde ha hört till de som stod utanför dörrarna. Och Öskan var en av dem.
Det enda vittnet som kan knyta den äldsta brodern Öskan till mordet och samtidigt ge ett motiv är alltså farbrodern. Det medger även åklagaren Henrik Söderman.
Öskan då? Vad är det som binder honom till platsen?
Uppgifter.
Men det finns ingen som har sett honom?
Det finns nog många som har sett honom, men vi har inte hittat någon som har berättat om det.
Vid tisdag den 26 mars.
Det finns bara ett polisförhör med farbrodern kvar på band. Och det är det som sker 2 dagar efter att han skurit sig i armen. Och dagen efter det han har pekat ut sina brorsöner som de som begått mordet.
Klockan är 15.05. Och är det okej om vi ställer några frågor här utan biträde av advokat?
Ja.
Polisen försöker förstå varför farbrodern angivit sig själv.
De här, varför tipsen till polisen och varför ditt eget namn och så här?
Jag tänkte om polisen tar mig, då kanske polisen hajar ungefär vilka det är. Annars, jag menar, jag är inte dum. Om jag skulle huvudtagen vara med, då hade jag ju inte sagt mitt namn. Då hade jag inte ringt hemifrån, aldrig. Jag hade ringt utifrån, vanlig telefonkiosk.
I det första förhöret, det som skedde dagen innan, har han berättat att de tre bröderna och deras kusin träffats dagen innan mordet och berättat för farbrodern om det planerade mordet.
Vad exakt är det du får reda på från dig?
Som jag sa tidigare.
Ja, Vilka är där på platsen då?
Alla fyra, faktiskt, om jag inte har fel.
Är det någon fler där?
Det fanns flera ungdomar, men jag vet inte. Det är bara att folk inte vågar framträda.
Enligt farbrodern planerade alltså de tre bröderna och deras kusinmordet på en samlingsplats framför vittnen som inte vågat framträda.
Hur kommer du ihåg i vilket tillstånd du själv var den dagen?
Jag var drogpåverkad.
Vad hade du tagit då för någonting då, vet du det?
Ja, säkert heroin, det är bara det som jag går på. Men även så vet jag i alla fall vad jag säger.
Ja.
Dagen efter mordet berättar farbrodern i förhöret att han träffat dem alla fyra igen. Och då ska de ha erkänt.
Och hur gick det där till då?
Då berättade han att det var de som hade gjort det.
Förhören som hålls med farbrodern mellan den 25 mars och den 3 april 2002 anses både av hovrätt och tingsrätt att vara rättframma och tydliga. Något som Olle Schubert inte är beredd att hålla med om.
Man kan ju för guds skull inte låsa in en småbarnspappa på bevisning som inte håller för någonting alls.
Gör inte det? Håller inte beviset?
Nej, det gör ju inte det.
Varför inte då?
Därför att i grund och botten så baseras det på utsagor från en person som har ljugit massor av gånger innan. Han har ljugit massor av gånger efteråt. Och han hade goda skäl att hitta på det här.
Olle Schubert läser ut tingsrättens dom. Där förklaringen finns till varför de väljer att tro på farbrodern.
Med hänsyn till att det i målet på olika sätt kommit fram att sammanhållningen inom släkten Gildis är påfallande stor, är också detta ett skäl som gör att det framstår som i hög grad osannolikt att farbrodern oriktigt skulle ha velat utpeka sina brorsöner för synnerligen allvarlig brottslighet. Det är ju resonemang som leder väldigt, väldigt långt och egendomligt i det här fallet. Här plockar man ju alltså ut en berättelse av sammanlagt, jag tror det är 5 stycken. Som den här farbrorn ger. Och det beskriver då domstolen som en rättfram, klar och sammanhängande berättelse. Det är alltså inte en berättelse, det är 5 olika berättelser. De är fullständigt disparata för det första. Och för det andra så är ju det, den de väljer att tro på är ju en som farbrorn tar till när han vet att han själv är misstänkt för det här som mördaren i en videokonfrontation. Då i det skedet så börjar han berätta om andra som är skyldiga till det här. Att han själv är oskyldig. Han har hört andra prata om att de ska göra det här. Man borde ju naturligtvis inte lyssna på dem överhuvudtaget. Men om man ska göra det så borde man ju lyssna på alla de här versionerna och konstatera att det hänger inte ihop.
Sista frågan. Hur ska man förklara varför en heroinist är tillförlitlig som ett vittne?
Alltså grunden för det är ju att vi fick ju kolla de uppgifter han lämnade mot annan information som vi hade. Och det visade sig då stämma i väsentliga avseenden. Alltså det är ju inte så att om man skulle låta en person som missbrukar narkotika redogöra för en händelse som inträffar, så är ju sannolikt ganska stor att han har gjort riktiga iakttagelser även om han är narkotikamissbrukare. Men med hänsyn till tillstånd och lite hans eventuella motiv att lämna de här felaktiga uppgifterna också, så fick vi ju kolla de uppgifterna mot annan information. Och det var ju då vi kom fram till att i allt väsentligt så stämmer hans uppgifter med vad vi visste utan att han visste att vi visste. Hade vi bara haft hans uppgifter om det här så hade det inte räckt för en fällande dom, men det var inte så.
De uppföljande förhören med farbrodern blir mer och mer tydliga. Han berättar mer och mer uppgifter som ska knyta de tre bröderna och deras kusin till mordplanerna. En dåvarande doktorand i juridik, Lena Schelin, numera vid Ekobrottsmyndigheten, ska senare skriva en analys av de förhören som skett med farbrodern i samband med de kommande rättegångarna. Hennes slutsats är följande. Utsagorna kan inte anses ha sådant innehåll att de uppfyller kraven på att vara klara och sammanhängande. Detta beror främst på den genomgående bristen på detaljer. Ovanstående förhållande gör att det starkt kan ifrågasättas om farbroderns uppgifter är av sådan kvalitet att de uppfyller domstolens krav på att utsagan ska vara fullt tillförlitlig för att de ska kunna lägga grund för en fällande dom.
Jag minns min förvåning över att man hade lagt så stor vikt vid hans i en viss situation lämnade uppgifter.
Jag frågar advokat Peter Lindqvist om vad han tänker om farbroderns vittnesmål.
Och vad som sen hände i hovrätten var tydligen att man hade gått väldigt mycket på hans uppgifter när det gäller andras agerande. Och det förvånar mig.
Är det vanligt?
Nej, det är inte vanligt. Det är... Ja, jag tycker det är felaktigt helt enkelt att göra så.
I nästa avsnitt av Spår.
I hovrätten så hade vi ingen tur med sammansättningen. Alltså det där är en fråga som folk inte tänker på. De tror att alla domare dömer precis likadant. Så är det bara i fablernas värld. Att rättvisan är ett lotteri, det är ingen överdrift. Alltså.
En stundtals tumultartad rättegång tar sin början. Det är en rättegång som till och med utbryter i slagsmål. Och där vittnen som sagt en sak i förundersökningen plötsligt ändrar sig.
De bara hotar, du ska få LVU-en, du ska få så, du ska säga så. Jag säger så, jag tänkte jag ska bli av med dem.
Till och med farbron som gett polis motiv och mordplan ändrar sig.
Men förklara varför du sa som du gjorde vid det här tillfället.
Att jag ville komma ut. Jag är misstänkt för mord liksom.
Jag tror inte på det nämligen.
Jo, men du är så envis. Mm. Du vill leva. Du tror att du kommer, vad heter, få någon hedersmedalj. Vad är du ute efter?
Och så är det dags för ett erkännande.
Jo, det är för att känna, det är klart. Det är, jag skickar meddelandet till honom att han kommer att prata sanningen.
Sen så ser jag honom falla ihop i ett hörn och... Ja, då skjuter jag skotten i hans huvud.
Spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och A1 i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Mikael Bodin. Researcher Lisa Domelin. Exekutiv producent på Acast är Carl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss, Martin Jonsson och Anton Berg under hashtag Rinkebymordet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.